Ja, du får ju faktiskt tacka för ett jättestort förtroende att få dela det här ämnet, det bibliska kristna dopet. Har jag inte den bra eller? Utåt mera. Sådär. Och ändå hade jag inte rört den. Sånt kan hända. Ja. Ja, ni vet ju hur det kan bli när man ska tala eller predika eller hålla bibelstudier. På ett ställe så inträffade det att en vecka hade gått riktigt, riktigt bra för en bibelstudieledare eller predikant. Så han kände uppskattning, och i sista mötet så var det en man som reser sig upp och ber en riktig tacksägelsebön. Stor glädje över till i förkunnelsen. Det var bara att det gavs inte bättre än mitt i det att han prisade Gud och tackade Gud, så ropar han till: sänd bättre bibellärare, sänd bättre bibellärare. Och den där stackaren som han hållit på hela veckan, han undrade ju var han hade hamnat någonstans. Men så, det var säkert inte så allvarligt. Det blev en groda. Hörrni, i en tid som denna så tycker jag man kan ställa två frågor. Är det nu läge för bibeltvivel? Eller är det nu hög tid för bibeltrohet? För egen del så håller jag mig till det sistnämnda, får jag säga. Även om jag inte kan förstå och reda ut allt i Bibeln. Nej, det kan jag inte. Men jag håller mig ändå till detta. Att det är dags för bibeltrohet. Och då kan man ju överlämna sitt liv åt den helige ande. Där man inte begriper, där man inte förstår. Så sent som igår kväll var det en som ställde den frågan till mig. Vad gör man när man inte förstår? Ja, då får man faktiskt överlämna sitt liv åt den helige ande. Och så kan det leda fram till en förståelse efter ett tag. Dessutom kan man gott prata med sådana som har varit troende länge. Och som är vana bibelläsare. Prata gärna med dem. Och den här mannen var helt nyfrälst, så det var inte så underligt att han ställde lite speciella frågor och sådär. Nej, jag tror att vi har möjlighet att begripa och utlägga skriften om vi släpper till åt den helige ande mycket. För att den helige ande kan avläsa, vet och känner Guds djup. Och kan det här med att tolka Bibeln. Så vi kan vara glada att vi har den helige ande. Och just nu handlar det alltså om det bibliska kristna dopet i vatten. Men märk väl då på en gång att allt som kan sägas kommer ju naturligtvis inte att bli sagt av mig. Ämnet är alldeles för omfattande för det. Men något ska jag ändå ta fram här idag. Och så får vi hjälpas åt och fundera vidare. Och i det här studiet kommer jag enbart att förhålla mig till, ja, man kan säga bibliska texter om dopet. Således hämtar jag ingenting från utombiblisk litteratur eller källor, från traditioner inom kristenheten, varken om de har uppstått någon gång i början på 100-talet eller efter Kristus eller 100-tal senare. Jag lämnar det alltså. Jag håller mig bara till bibeltexter. Och jag kommer också i det samlade bibliska materialet att försöka ta fram det eller hitta spåret in i det. Porten in i det bibliska kristna dopet. På ett sätt skulle det kunna benämnas läran om det nytestamentliga dopet. Det vore inte helt fel att kalla det för det. Fast då bör man komma ihåg att förebilder till det nytestamentliga dopet, det går att finna på flera ställen i Gamla testamentet. Så där finns bra källor att ösa ur. Jag kommer nu att välja att inte slå upp bibelställena, för det tar alldeles för lång tid om jag ska göra det, utan jag håller mig till sen har jag lite synproblem numera med ålderns rätt, som gör att jag mår bättre när jag inte sticker näsan i Bibeln sådär. Japp. Kristen tro totalt hämtas ju från Bibeln. Visst är det så. Där är de gudomliga sanningar som vi människor behöver veta. Allt det vi behöver veta finns nedtecknat. Så vi behöver inte vara oroliga för att det skulle saknas någonting. Det vi behöver veta, det finns i Bibeln. Vi har det där. Så vi kan gå till detta. Tänk på när det blev sagt att de har Mose och profeterna. Det räcker. Så det behövs inte ens att någon står upp från de döda. Det leder inte till någonting. Utan det gäller att man håller sig till de bibliska texterna. Japp. Och då kan det heta så här i Romarbrevet 6:17. Men Gud vare tack. Ni var slavar under synden, men valde av hela ert hjärta lyda den lära som ni blev införda i. Så det finns en lärare, det finns en biblisk lärare. Romarbrevet 16:17. Jag uppmanar er bröder att se upp med dem som vållar splittring och locka till avfall från den lära som ni har undervisats i. Håll er undan från dem. Ja, där har man ett ansvar. Det är inte bara att vara i vilka sammanhang som helst och lyssna in och sådär, utan man får faktiskt passa sig. En särskild del av denna bibliska lära om kristen tro, och som är en av grunderna enligt Hebreerbrevet 6:2, det är läran om dop, baptismon. Det betyder att vi i skriften kan studera läran om dop. Vi kan det alltså. Och därmed också ha möjlighet att ta ställning till den, för eller emot. Mm. Markeringen i Efesierbrevet 4:5 hjälper oss en del på traven. Där står det att ett är dopet. Mm, där kan man börja om man vill det. Ett är dopet. Helt i sin ordning således så sände Jesus ut sina lärjungar i Matteus 28:19 med att säga: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, och så kommer det: döp dem. Döp dem. Och döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Eller i Jesu Kristi namn, som vi vet att många blev döpta i. Tre absoluta ingredienser tycker jag finns när det gäller ett bibliskt kristet dop. Ett, att personlig tro på Jesus som frälsare från synd föreligger hos den som ska döpas. Två, att det finns tillgång till så mycket vatten att en nedsänkning eller neddoppning kan ske till den grad att vattnet för ett ögonblick går helt ihop ovanför kroppen. För det tredje, Guds handlande i dopet med den som döps. Mm. Och jag ska börja med att det är ett trons dop. Redan i Matteus 3:15 så poängterar Jesus dopet som en trons handling. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten, säger han. Och i Markus 16:16 så förkunnar han: den som tror och blir döpt ska räddas. Så tron finns där hela tiden från början. Aposteln Petrus predikar i Apostlagärningarna 2:38: omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn. Då får ni förlåtelse för era synder. Så det är ganska raka rör. Inget tvivel behöver föreligga egentligen. Alltså dop kommer som en fortsättning på en redan påbörjad uppfyllelse av Guds rättfärdighet i människors liv. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Det har startat redan. När man kommer till dopet så har rättfärdighetens uppfyllelse redan startat hos en människa. Så det börjar inte med dopet. Ja, det är den som har en tro som redan är en lärjunge som döps. Den som tror och blir döpt gör alla folk till lärjungar, döp dem. Eller som det står eller lyder i Apostlagärningarna 2:38 då: omvänd er och låt er alla döpas. Så det har hänt någonting innan dopet, va? En tydlig omvändelse till Gud genom Jesus Kristus. Berättelsen i Apostlagärningarna 8 8 om evangelisten Filippos och den etiopiska hovmannen tecknar på ett tydligt sätt att tron är en förutsättning för dop. Hovmannen åker i sin vagn och läser i profeten Jesajas bokrulle och frågar Filippos där i verserna 34-38. Säg mig, vem talar profeten om? Sig själv eller någon annan? Filippos tog då till orda och med skriftställe som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När de färdades vägen fram kom de till ett ställe med vatten och hovmannen sa, här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt? Och det fanns det ju inte nu. Eftersom en omvändelse hade skett, en tro hade börjat, ett lärjungaskap hade satt igång. En del av uppfyllelsen av rättfärdigheten hade påbörjats. Så av allt att döma hade nu hovmannen tron som behövdes. Så Filippos döpte honom där. I den där vattensamlingen. Vad det nu var för någonting. Ja. Härligt. Bra. Tänker även på hur det var för den nyomvände Saul. Omnämnt i Apostlagärningarna 22:16. Av den fromme Ananias kallades han först för broder. Broder, sa Ananias till honom. Så det hade påbörjats något. Något hade redan hänt. Han blev kallad för broder innan Ananias fortsätter och säger, tveka inte. Åkalla hans, den rättfärdiges namn och låt dig genast döpas och tvättas ren från dina synder. Mm. Så det är, visst är det tydligt, visst är det klara besked som vi får. Och ytterligare bekräftelse på tro före dop kan läsare se i Apostlagärningarna 10 och 47. Petrus har predikat om Jesus för en hop av människor, både judar och hedningar, var på plats. Och den helige ande hade fallit över hela skaran av lyssnare. Och judarna var ytterst förvånade över att anden också hade fallit över hedningarna, så att de talade i tungor och prisade Gud. Varpå Petrus frågade judarna, vem kan hindra nu att de blir döpta med vattnen när de redan har tagit emot den helige ande alldeles så som vi? Ja, det var inte mycket att säga där. Och han sa till dem att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Så hände det. Ja, alltså det inträffar att människor upplever ett dop i den helige ande innan man kommer fram till dopgraven. Det är ju underbart, alltså att Gud ligger före ibland på det viset, före sina löften nästan. Ja, det är grejde på moset. Mm. Ett dop kan alltså och bör också ske nära in på trons början hos en person. Om man säger i anslutning av omvändelsen till Gud genom Jesus Kristus ska dopet komma. Inte först när någon med huvudet rent intellektuellt kan omfatta dopets mening. För då får man vänta. Då kommer man aldrig till skott med det. Nej. Precis som graven Jesus lades i låg ett stenkast från korset. Eller in till platsen som det står i någon översättning. Det är Johannes 19:41-42. Så är det sant bibliskt att närmast direkt döpa en nyfrälst. Ja, det är... Så det bibliska kristna dopet rör sig inte om tro på själva dopet. Lika lite som vi till fullo kan förstå syndernas förlåtelse. För vem kan begripa det? Eller nattvarden för den delen. Det är inte lätt att förstå. Lika lite kan vi fullt ut begripa dopet som en gudomlig ordning. Hur länge vi än håller på och funderar över det. Så står vi där många gånger svarslösa. Vad menar du Gud med detta? Då är det viktigt att ha i minnet det här är viktigt att vi har i minnet när vi ordnar med dopskolor och dopundervisning. Om vi tror att vi ska få den här nyfrälste att förstå när vi inte själva fattar. Ja, så det får vi tänka på. Det är en trons handling man gör. Nej, i fråga om en total förståelse av dopet gäller nog detsamma som i frågan om Guds skapelse. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord av Gud. Och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. Där får vi också förhålla oss när det gäller en sådan sak som dopet. Vi får ta det i tro. Precis som att vi tror att vi har fått vara med om syndernas förlåtelse. Så kan vi nu ta ett steg till på den här trons väg, på den rättfärdiges stig. Så något slags tecken är nödvändigt på att personlig tro på Jesus Kristus som frälsare existerar hos den som står i begrepp att döpas. Någon slags, ja, att man på något sätt visar detta eller säger detta, va? Att det finns förutsättningar för ett bibliskt kristet dop hos den som ska döpas. Jag vet ju att det kan vara så att det kan vara olika här. Det kan vara sjukdom, det kan vara något annat som gör att en person inte så där tydligt kan markera eller säga jag vill bli döpt. Men det finns alltid utvägar och möjligheter på det här området. Det behöver vi inte vara oroliga för. För Gud är ju på vår sida, så han hjälper oss också, va? Och det är inget intelligensdop. Om man med det menar att den som döps inte kan vara behäftad med lite förståndshandikapp eller något. Utan en sådan ond människa, en sådan underbar människa kan döpas precis som vilken annan som helst, alltså. Och det rör sig inte heller om ett vuxendop. Att vi kopplar till en speciell vuxen ålder. För när det blir tal om ålder kan den som är ung, eller vi säger det som ett barn, döpas. Om man kan skilja mellan fabel och verklighet. Om man kan skilja mellan saga och tro. Där har du det. Men säger någon, fanns det några tecken på tro hos någon mer än husfaden i Apostlagärningarna 16 och 15 eller vers 33, första Korinthierbrevet 1 och 16, där familjer, där hushåll blev döpta? Visst var väl han en trons fadder åt de andra i familjen, för husfolket? Det är många som tänker så i den riktningen. Och frågorna kan visserligen ställas. Men att göra en doplära av en spekulation att det fanns tjänstefolk som saknade förstånd nog att svara för sig själva, eller att det fanns spädbarn som döptes via familjefaderns tro, det är att göra tillägg till Guds ord och inget annat. Ja. Jag minns vid ett tillfälle, jag var pastor i Valdemarsvik. Bo Anders sitter här så att han minns min tid där också. Då var det så att det blev en flyktingförläggning. Man startade en flyktingförläggning, eller blev till i Valdemarsvik. Och det kom flyktingar från olika håll i världen. Vid ett tillfälle så fick jag vara med och be för 6 stycken iranier som tog emot Jesus i frälsning på en gång. En mäktig upplevelse, kan jag säga. Ja, jag tror knappt det var sant. Här befinner jag mig i lilla Valdemarsvik och plötsligt så är en hel hop med iranier och 6 stycken blir frälsta. Och så händer detta, att det går nog kanske 1 eller 2 veckor. Så kallar den äldre mannen i samlingen, han var pappa, han hade sin fru där, han hade 2 barn, och så var det sådana som var på väg att gifta in sig och kom att viga ett par så småningom också. Så kallar han på mig och så säger han att jag talar å de andras vägnar. Vi vill bli döpta allihopa. Jaha, det var bra, säger jag. Men ni kan komma hem till mig så kan vi prata lite. Så jag bjöd hem dem. Och det är klart att jag ställde en fråga till dem alla. Inte så att jag gick på mannens ord, faderns ord bara, som en fadder, utan jag ställde frågan till dem allihopa. Tror du på Jesus Kristus? Och vill du gå den här vägen och begrava ditt gamla liv och uppstå till ett nytt liv och följa Jesus Kristus? Och då sa ju jag allihopa. Ibland tittade de lite grann på den där äldre mannen, kikade lite på honom. Och det var samma när jag skulle viga så småningom, så var han ju tvungen att anteckna så att de kunde få bli vigda utav mig, va? Jag tänker också på en annan situation som är helt färsk nu. den 6 april nu så ska jag vara med dem och döpa 7 stycken. 3 stycken som har blivit frälsta på beteskeppet den senaste tiden där jag jobbar. Och så inträffade detta att en kvinna ringde mig. Mamma till 3 döttrar i lite olika åldrar. Den yngsta är väl 10 och sedan är det tonåringar på dem. Och så sa hon så här när hon... kan du döpa oss, sa hon. Ja, det kanske jag kan. Ja. Varför då och vad är det som har hänt? Jo, vi har ju inte upplevt det bibliska dopet. Vi har ju inte varit med om att begrava vårt gamla liv. Ja, ni vet att hon använde sådana ord så jag trodde knappt det var sant. Det säger de ju att inte någon använder sådana ord idag, att vi inte är relevanta och så vidare, va? Men hon använde dem. Och då sa hon så här att jag har läst i Bibeln om Jesu andra tillkommelse. Och jag känner att jag är inte färdig. Jag är inte redo. Så jag skulle vilja döpas. Och när jag sa det till mina flickor att jag ska ta kontakt med en pastor och fråga om jag kan få bli döpt på riktigt, då sa alla flickorna, det vill vi med. Ja. Men hon var ingen fadder för dem eller moder. Nej. Utan de fick också svara på frågorna. Alla 3 flickorna. Vill du bli döpt? Och varför vill du det? Såklart att man gör så. Så nu den 6 så ska det bli en härlig dopförrättning. Men då kan jag berätta en annan sak för er. Att den här mamman Gunnel heter hon. Hon hade först tagit kontakt med en församling. En annan pastor. Och frågat om de kunde få bli döpta. Precis på samma premisser som hon tog upp med mig. Ja, och den pastorn han blev glad och tyckte det är klart att jag ska döpa er. Så ringer han efter några dagar och säger att tyvärr får jag meddela att det går inte. För i vår församling här finns det andra som bara är barndöpta. Och nu förstår jag att de blir ledsna om ni kommer med en sådan anledning till att bli döpta. Som att Jesus snart kommer tillbaka. Så han sa tyvärr, det kan inte bli något. För det blev problem i församlingen genom detta. Omskakande. Ja. Jag är glad över att Erling Medefjord är här. Förlåt. Ja, ni är det, va? Ja. Ni förstår att... Han har ju till mig skickat ett utdrag, en översättning som han har gjort av en nyutkommen bok på franska. Jag får nöja mig med att försöka uttala namnet på den här Joseph Moi, men i övrigt tror jag att jag låter det vara. Men det är ett intressant utdrag från den här boken. Ni kan prata med Erling. Jag har, tror jag, 30 ex med mig här av utdraget. Och då säger den här författaren, jesuit, präst och forskare inom katolska kyrkan, en av deras främsta teologer. Han säger så här: dopet måste uppenbarligen modifieras. Ska man fortsätta att döpa barn vid födseln? Många barn i våra dagar döps i livet omkring tonåren. Också vuxendopets antal blir allt vanligare. Om man ska fortsätta med barndop bör detta sakrament omdefinieras. Hur ska man annars förklara att de omedvetna barnen redan har blivit Guds barn? Men denna ritual som har blivit oss överlämnad genom en mycket tidig tradition kommer säkerligen att bestå. Den kommer dock att förändras lika mycket som då den en gång i historien förändrades från en vuxens bekännelse om tro och dop genom nedsänkning till barndop. Därigenom hade man samtidigt tagit bort nödvändigheten att omvända sig och ta emot evangelium. Det skulle nu ske efteråt genom familjens uppfostran. Eftersom man inte längre kan räkna med det senare, alltså familjens uppfostringskristendom, måste man med nödvändighet prioritera omvändelsen istället för det sakramentala. Alltså det där var ju märkligt, va? Och så sant att det här behöver man ju ta ställning till. Ja, nu har vi ägnat oss åt tron. Komma över på mycket vatten också. Av Guds ord vet den ärliga läsaren att det ska till mycket vatten med en dopförrättning. Och att det ska finnas tillgång till så mycket vatten att den som döps kan sänkas, doppas så ner i vatten att den bibliska bilden av en begravning och en uppståndelse är uppenbar. Det är uttrycket dopgrav i många kapell och kyrkor. Tänk på den där historien om att man hade byggt en dopgrav i en kyrka. Och man var glad över den. Och i tidningen 2 dagar efter så stod det om att församlingen på platsen hade ju byggt en ny dopgrav. Och den man hade gjort den i marmor, men det stod i tidningen att den var gjord utav mormor. Ja. Och det var ju inte roligt för predikanten på platsen, utan han fick ju ta kontakt med lokaltidningen där och säga att det blev fel i tidningen. Det var ju marmor som den var gjord utav, inte utav mormor. Så då kom det en rättelse sen ett par dagar efter igen. Och då stod det att den var gjord av farmor. Ja, som det kan bli, va? Ja. Hörrni, i Romarbrevet 6:3-5 och i Kolosserbrevet 2:11-12 så presenteras vattendopet som en begravning. Oavsett om utgångspunkten här i texterna är en klippgrav eller en jordgrav, gäller inget annat än fullständig täckning av den döda kroppen. Ingen blev begravd i en klippgrav utan att vara helt inlindad och med absolut tillsluten sten för graven. Ingen blir heller begravd i mull med eller utan kista med någon del av kroppen synlig ovanför jorden. Sådant sker bara inte, alltså. Det går att upptäcka flera förebilder i Gamla testamentet till det kristna dopet där den stora vattenmängden är påfallande. Förebilder som på skilda sätt illustrerar innebörden av mycket vatten. Tänker exempelvis på första Mosebok 1 och 2 redan, och jorden var öde och tom och mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Här kan man tänka på löftet om andens dop efter dopet i vatten. Ja visst. Eller i första Mosebok 1:6. Och Gud sa, i vattnet ska ett valv bli till och det ska skilja vatten från vatten. Och det blev så. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. Och Gud kallade valvet himmel. Alltså den skapade jordmassan har vatten både under sig och över sig. Ja, men det är jättebra. Han är tidig med dopet. För att visa vad som ska hända i framtiden. Och så vidare. Ja, det är profetiska texter. Ja. Härligt. Välsignelse över bibelläsaren. Man har alltid ett försprång. På sin plats i sammanhanget är det också att ta med från syndafloden och Noas ark där, i första Mosebok 7:17. Då kom floden över jorden. Den varade i 40 dagar. Och det kom så mycket vatten att arken lyftes och flöt över jorden. Det vatten som dränker synden är också det vatten som ger nytt liv. Det är samma vatten. Inte heller att förglömma Israels barns vandring genom Röda havet. Vi har det i andra Mosebok 14:13, verserna 22-28. Aldrig mer ska ni få se egyptierna som ni ser dem idag. Och israeliterna gick torrskodda tvärs igenom vattnet, medan vattnet stod som en vägg på båda sidor. Så man kan säga att när vi döper så ska vi inte vara för försiktiga, utan det är bra om det, tack till Kristina, det är bra om det skvalpar lite. Ja, rinner över lite också i kanterna så där i kyrkan. Det skadar inte. Eller ute har man alla möjligheter. Och vattnet, jag tänker på en man som jag döpte. Och precis när han hade blivit döpt i Göta älv så kom Guds kraft över honom så jag kunde knappt hålla honom. Han for omkring där i vattnet och jag raglade med efteråt. Det var nästan som vi hade varit druckna bägge två. Men döpt blev han. Ja. Och vattnet som vände tillbaka övertäckte vagnarna och ryttarna. Hela faraos här. Som hade kommit efter dem ut i havet. Inte en enda av dem kom undan. Och det där är väl kanske inte så glada över, men bilden, det bibliska kristna dopet görs en gång. Man går en gång genom vattnet. Man begravs vid ett tillfälle. All synd och skuld åker med. Befrias då sedan det döpt ovanför dopgraven. Ja, vilka bra bilder. I sammanhanget som förebild och illustration passar också berättelsen om den olydige profeten Jona och stormen i första i Jona 1 och 15. Det står: de tog Jona och kastade honom över bord och havet upphörde att rasa. Syndens makt besegras och rättfärdighetens frid inträder när syndaren döps. Ja, det blir lugnt. Det blir stilla. Det blir fridfullt. Ja. Med dessa förebilder som bakgrund blir det helt följdriktigt som det står att läsa om floden Jordan och Johannes döparen i Johannes 3:22. Och Johannes döpte, det var i Ainon nära Salim. Där var det gott om vatten och folk kom dit och blev döpta. Mm. Alternativt till aposteln 9:38. Han lät stanna vagnen, hovmannen, och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet och Filippos döpte honom. Båda var glada efteråt. En tog anden och drog iväg med en fot till Etiopien. Ja. Vilket vatten som helst är i princip användbart för att döpa i. Jag tror jag har döpt i alla slags vatten. När skriften talar om klart vatten, som det heter i Hebreerbrevet 10:22, och med en kropp som badas i klart vatten, handlar det inte om särskilt välsignat, avskilt eller vigt vatten. Inte heller som en uppfattning gjort gällande att vattnet behöver vara rinnande så att det är klarat från synden efter den förre som döptes. Nej, jag förstår det istället mer som omsorg om döparen och dopkandidaten, att de inte ska drabbas av sjukdom på grund av alla bakterier och giftiga, kvalmiga och grumliga vattensamlingar. Där kan det vara bra med flyt på vattnet. Och även om vattnet flöt på bra i Jordan vet jag inte om det heller alltid var så klart och rent efter Johannes döparens stora dopförrättningar där. Folket i Jerusalem, står det i Matteus 3:56, och hela Judén och trakten kring Jordan kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom. Så det var mycket dopförrättningar i Jordan. Så att hålla det klarat, det vet jag inte om de klarar av. Tänker även på den första pingstdagens mäktiga dopförrättning där i Jerusalem. Det som tog till sig hans ord, aposteln 2:41, lät döpa sig. Och den dagen ökade det troendes antal med inemot 3000. Ja, det gick nog åt en del bassänger och dammar i Jerusalem vid det här tillfället. Om det var så mycket rörelse på vattnet vet jag inte, men var mycket väckelse i alla fall. Och oklart vatten, sunkigt och fullt av bakterier, risk för angrepp av ormar och krokodiller, har inte heller hindrat den baptistiska väckelsen genom hela historien från Bibelns tid. Att hålla dop i sådana vatten har inte förskräckt. Tron på Guds beskydd har haft övertaget. De ska ta ormar med sina händer, Markus 16:18. De ska inte bli skadade om de dricker dödligt gift. Så det gick bra att stiga ner i vad som helst. Nu ska jag naturligtvis inte föregå Samuel i hans historiebeskrivning. Nej, det ska jag inte göra. Men tillåt mig ändå att citera något litet ur Ove Samuelssons doktorsavhandling från 1998. Sydsvenska baptister inför myndigheter. Tillämpning av religionsbestämmelse i Lunds och Växjö stift 1857-1862. Sidan 156 först. Över 150 personer uppgavs i Gärds härad före 1857 ha av nämnda kringvandrare låter sig döpas genom nedsänkning nattetid i bäckar och sjöar. Sidan 146. Johannes Andersson hade kyndelsmässodagen 52 1860 i upphuggen vak under då varande sträng köld genom nedsänkning döpt pigan Gustava Johannesdotter i Ekeryd samt en annan piga vars namn ej blivit uppgivet. Visst är det härligt att läsa? Ja. Sidan 96 omnämndes kyrkoherde Timmelin i Röke som inför domkapitlet i Lund hösten 1857 anmälde hemmasägare Jöns Segerström och kallade honom för en av våra mest infernale pöldöpare. Ja. Bra Samuel. Vi går över till Guds handlande som en sista del. Att Gud handlar med den som döps kan det inte råda någon tvekan om. Låt oss ta några bibeltexter om det. Samtidigt som vi nu håller kvar i minnet det som nyss har blivit sagt här i studiet. Ett alltså, att ett bibliskt kristet dop föregås av en personlig tro hos den som döps. Två, att så mycket vatten finns tillgängligt att en neddoppning eller nedsänkning kan ske i vattnet så att vattnet för en stund helt täcker kroppen. Så, om Guds handlande. Till exempel Apostelgärningarna 2:38. Omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige ande som gåva. Så två grejer på en gång där. Får förlåtelse för synden och får den helige ande som gåva. Mm. Dubbelt upp där. En tandemvälsignelse. Eller Apostelgärningarna 16:16. Den som tror och blir döpt ska räddas. Pekar även på Apostelgärningarna 22:16. Tveka inte. Åkalla hans namn och låt dig genast döpas och tvättas ren från dina synder. I första Petrus brev 3:21 klargörs det att det är inte den biologiska kroppen som görs ren från smuts i vattnet. Eller som görs ren från smuts i dopet. Men väl att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Man vänder sig till Gud. Man accepterar, i tron accepterar jag detta. Man vänder sig till Gud. Rent liv, rädda mig. Ja. Om den stora dopförrättningen på första pingstdagen heter det ju i Apostelgärningarna 2:47. Det som tog till sig Petrus ord då lät öpa sig. Och den dagen ökade det troendes antal. Ja, det hände ju något där. Det troendes antal ökade med in mot 3000. Så det var bara inte det att det stod 3000 där och ungefär livet var ungefär likadant som innan. Utan nu var de troende. De troendes antal hade nu ökat med ungefär 3000. Här rörde sig inte enbart om gemenskap mellan en och annan lärjunge. För det är ju i sig bra. Det är två eller tre samlade och ni vet det här. Nej, här får vi tänka större. Här får vi tänka Guds, Jesu församling, kyrkan på jorden, som kan bestå av mindre grupper av lärjungar eller i väldiga sammanslutningar av troende. Och så är det ju. Det kan vara 10 och det kan vara ju kyrkor som har miljoner som är medlemmar och som har anslutit sig genom att bekänna synd och bli döpta. Och då kommer vi till Efesierbrevet 5:25-26. Det kommer väl till pass här, för där uppmärksammas vad Gud genom Kristus har gjort för de troende som en större enhet, som en gemenskap, som sin församling, som kyrkan. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen eller kyrkan och utlämnat sig själv för den för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Alltså avskilja människor för att stå till Guds förfogande. Helga, avskilja, lämna något för att gå in i något annat. En syndig kropp, den gamla Adam, där åkte den gamla Eva. Och så lever man ett nytt liv, ett Kristusliv. Va? Och då kommer också dopordet till här i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Alltså ingen döper i sitt eget namn. Dopförrättaren står bara till Guds förfogande. Och ska tänka sig för man döper, så man inte håller på att samla poäng eller någonting, va? Eller skaffa sig fördelar eller något, va? Ni vet, det kan hända. De här jag skulle döpa nu, de frågade hur mycket de skulle betala. Jag sa, det kostar ingenting om du döpt, sa jag. Det går inte. Nej, sådana pengar ska ni inte lämna. Ja, men hur ska vi göra då? Ja, kan vi ge till beteskeppet till de hemlösa? Ja, det är klart. Men då ska ni inte ge dem till mig. Då finns det en kassör som ni kan ta hand om detta. Ja, men vet ni, det kan bli på det här sättet. Alltså, att folk som inte förstår riktigt så vill de ge någonting. Va? Och det får vi akta oss för. Och, så vi inte blir prisade själva, va? Så, eller i Jesu Kristi namn. Och det proklameras närmast övertydligt vem det är som äger dopet och som handlar i det. Det är inte vårt dop. Det är Herrens Jesu Kristi dop. Det är Guds dop. Och vi är bara tjänare som är med och hjälper till. Men det är Gud som handlar. Jag älskar att läsa Apostlagärningarna 2:47. Jag vet inte hur många gånger jag har läst det. Och jag håller på att läsa det hela tiden. Om väckelsens fortsättning efter den stora dopförrättningen. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Ja, det är en del evangelister kanske också behöver tänka på det. Att det är inte de som frälsar. Utan det är Herren som frälsar. Det är han som handlar, det är han som gör undren. Det är han som utför verket. Ja, vi kan hålla på och vattna och vi kan rensa och så vidare. Men den som ger växten och frukten, det är Herren. Det är Herren hela tiden. I Romarbrevet 6:3-5 och Kolosserbrevet 2:11-12 talas det om vattendopet som en begravning och en uppståndelse, i vilka båda Gud handlar med den som döps. I båda avseendena. För det första sker alltså en begravning av en sådan andlig karaktär att den som döps, andligt döps in i Jesu död. Blir begravd med honom i en andlig mening, som Jesus steg ner i dödsriket och lämpar av mänsklighetens synd hos den som är syndens upphov, eller om vi säger i glömskans hav, och predikade sin seger för andarna i deras fängelse, 1 Petrus 3:19, så stiger för en stund den som döps tillsammans med Jesus ner i denna andliga verklighet och genomgår en andlig operation. Ja, så stort är det. Så djupt är det. Så mäktigt är det. Och ordet säger i Kolosserbrevet 2:11-12, i honom har vi också blivit omskurna, men inte som människor gör det, utan genom att bli av med den syndiga kroppen. Det är omskärelsen genom Kristus när ni begravdes med honom i dopet. Vid en omskärelse som människor gör med små pojkar, så skärs hela förhuden på penis bort. Syftet är att helt frilägga ollonet och därmed få bort förutsättningar för bakteriehärdar som kan uppstå under förhud. Således vid dopet i vatten utför Gud genom Jesus Kristus en andlig omskärelse med den som döps. Den personens syndiga kropp skärs helt bort, så att den nya människan friläggs. Det är den nya människan som blivit av med synden som fått förutsättningar att leva ett heligt, avskilt liv som uppstår ur vattnet. Så det händer något där i dopet. Gud går rätt in i våra hjärtan, rätt in i hjärtat på den som döps, och han utför en operation. Pris ske Gud. Här blir man väldigt glad, va? Och i texten lyder i Romarbrevet 6:5. Ty ni har blivit ett med honom, alltså med Kristus, genom att dö som han. Då ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Och Kolosserbrevet 2:12 ger följande ord. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda. Ja, Till slut om detta, Romarbrevet 6:4. Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. På samma sätt alltså. Det ska vara någon stor skillnad. Finns möjlighet till underbar skillnad alltså. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Galaterbrevet 3:27. Han vill härligt att vara klädd i Kristus. Iklätt hos Kristus. Ja, det är hög tid att det märks lite, kanske mera hos oss, vad som har hänt. Utifrån den här senare delen av bibelordet har i alla fall jag inte svårt att ta till mig att dopet i vatten är en del av frälsningen från synd och frälsningen till ett nytt liv med Jesus Kristus. Båda delarna. Och att förkunna något annat kan jag inte se av skriften att någon har fått i uppdrag att göra. Då har man tagit på sig ett mandat som inte man har fått om man gör det. Måhända kan orden i Titus 3 och 5 utöver andens dop, för jag vet att det handlar också om det, också handla om dopet i vatten. Och han gjorde det med ett bad som återföder och förnyar. Det pågår något. Det tog inte slut. Bibeln ger oss raka besked om att leva i dopet. Att dopet fortsätter att verka i ens liv. Som den helige ande uppfyller en andedöpt kristen gång på gång, så kommer dopvåg efter dopvåg över den som en gång döps. Gud vill att den troende ska befinna sig i ett gudomligt bad, både av ande och vatten, som ständigt återföder och förnyar. Följande ord av Jesus till Nikodemus där i Johannes 3:5 kan ju vara på sin plats här. Sannerligen jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Att jag hänvisar till Boandes en gång till, det får du tåla. Men det var nämligen så att jag bröt med Gud när jag var 17 år. Riktigt, riktigt rejält. Jag tackade för mig och gick. Jag sa Gud att det här med kallelse och att leva som du vill, det vill inte jag längre. Och jag hade upplevt en stark kallelseupplevelse, gjort en stark kallelseupplevelse när jag blev fylld av den helige ande som 16-åring. Ett år efter så bröt jag med Gud. Kastade min kallelse där och gick. Och det följde några år fram till det att jag var 22. Jag gjorde ett självmordsförsök under den tiden. Men den 23 september 1968, då hade det gått ungefär lite över 5 år, då var det som att det var dags. Som att jag fick mitt sista tillfälle. Sven Engdahl var pastor i Filadelfiaförsamlingen Lammhult. Och jag var med i mötet där. Och rätt vad det är så känner jag, om inte jag lämnar mitt liv åt Gud och går in i kallelsen igen ikväll, så är det kört. Så har loppet gått. Så är det förstört. Så är det borta. Jag var i Växjö på kvällen. Åkte hem. Släppte av en kompis. Klockan var 11:30 fram på nattkröken där, 23 september 1968. Jag kastade ut snusdosan, cigaretterna, stiletten som jag hade ut genom rutan. Det ska man väl inte göra så, men jag gjorde det i alla fall. Och så parkerade jag min bil några 100 meter från mitt hem. Knäppte mina händer över ratten och bad Jesus om förlåtelse. Bad om förlåtelse för att jag hade vänt honom ryggen och för att jag hade gått bort ifrån en kallelse som jag hade. Jag kan inte säga så här nu om det skulle varit likadant då, om jag hade varit kvar i den kallelsen då. Det kan jag inte svara på, men jag vet att Gud är barmhärtig och stor i mildhet, så jag lämnade hur det kunde ha blivit. Men när jag hade bett om förlåtelse där, och jag kommer ihåg, för att Sven bad Boandes en gång, du måste be för Sigvard Svärd så att han inte ber så högt hela tiden. För så var jag efter att jag hade blivit frälst igen. Ja, så han fick böja sina knän vid min sida där och be, du kanske ska lugna dig lite, sa Johannes och sådär. Ja, men vet, jag kunde inte alltså. Det brann så det bara knakar i mitt liv, va? Och det var så här, va, att jag visste det, att om jag nu ber om förlåtelse, då kommer Gud att förlåta mig. Så jag åkte hem och la mig i min säng. Och så började jag tacka. Tack så mycket för förlåtelsen. Och då plötsligt hände det. Var det en vind eller var det ljummet vatten? Varmt vatten, jag vet inte. Men det kom som en dusch över mig. Som en våg, som en vind. Och träffade mig, jag vet precis när det träffade i huvudet. Och sakta, sakta gick denna vind eller denna våg. Andens och dopets förnyelse gick sakta genom mig. Och jag vet precis när den försvann ut ur fötterna. Och en sån glädje jag fylldes av. Jag kände där den hade gått fram. Hur jag var ren från synd och elände och allt vad jag hade ställt till mig under de här åren. Och jag var tillbaka i kallelsen på ett kick. Det var som jag aldrig varit borta. Helt märkligt alltså. Då brann det. Jag gick ner till mamma och kramade om henne och bad om förlåtelse. Och hon var så... Hon hade bett för mig under alla dessa år. Min pappa, han var byggnadssnickare. Han orkade inte med det. En natt sa han till mamma, och det var på småländska: ligger du och ber för den där nu igen? Det är inte lönt att be för en sån skrå. Lätt han dö. Pappa, förstår ni, han skulle ju jobba och mamma låg där och bad. Han var byggnadssnickare. Det var inte så enkelt. Han blev så trött på detta, va? Så jag har full förståelse för det. Så jag har inte ens tyckt att han behövde be om förlåtelse för det. Nu har jag kommit till punkt. Jag har kommit till punkt nu. Det får räcka så här. Och jag ska avsluta med ett underbart citat av den engelske bibelläraren William Barclay. Som har nedtecknats i senaste numret av tidningen Open Doors. Med särskilt innehåll om där tron kostar mest. I vilka länder och i vilka sammanhang där tron kostar mest. Han menar sig, denne William Barclay då, ni känner säkert till honom, menar sig kunna utläsa tre kännetecken för de kristna under Nya Testamentets tid. 1. De var fyllda med en irrationell, obegriplig, oberäknelig kärlek. 2. De var fyllda med en outsäglig glädje. 3. De befann sig alltid i trubbel. Amen. Tack så mycket.